Du lyssnar på en podd från SO Radio.
Hej och varmt välkomna till Genuin Läderkula, podden om fotboll och framförallt svensk fotboll. Idag har jag vid min sida
Sebastian Pearson
och
Johan Björk.
Tillbaka ifrån semester.
Jajamensan, kul att vara tillbaka.
Hur mår du?
Väldigt bra, jag är ju lite brunare ner, två blek fisar och ja, det är bra.
Det finns ju en anledning till varför man har caps på sig, för att man ska dölja sin vithet.
Lite tråkigt ord från Björk kanske.
Nu rullar vi vidare här.
Hur mår du, Sebastian Pearson?
Lite småkrasslig som ni kanske hörde ute i stugorna. Ja, man brukar väl vila upp sig under påskledighet, men det gäller inte mitt fall. Så att det är lite småkrassligt, men jag är här ändå för att jag vill stödja er lyssnare med min stämma idag också.
Men du hade ju alltså skippat jackan där tidigt. När det var, vi pratade om det förra avsnittet där.
Exakt.
Att det var folk som skippade jackan så fort det vart femgradigt.
Vår hybrisen.
Ja.
Men jag sa också, om jag inte minns helt fel, att man ska vara lite småförkyld. Man ska vara lite småkrasslig på våren för att kunna skippa jackan. Så det fortsätter jag med.
Själv mår jag ju fantastiskt bra då. Tackar som frågar. Framförallt fick en bra känsla efter helgens festligheter då jag var ute i dimman i Skövde. Och det kom fram person på person och sa att gud, er podcast, jag gillar den verkligen. Jag har inte lyssnat så mycket, men jag gillar den. Och jag tror det är det här genuina som lyssnarna vill ha. Och det är därför ni vänder sig till oss.
Det är kul att höra att folk gillar det genuina, för att det är väl det man vill att folk ska göra också.
Det är väldigt kul. Men om vi kan gå tillbaka till festligheterna där. Vad hände, hur bra mådde du innan du gick ut?
Det spelar ju egentligen ingen roll, utan det handlar om hur man mår i slutet av kvällen. Alltså en fotbollsmatch avgörs ju inte i första minuten, utan den 90:e. Vad har vi på innehållsförteckningen idag?
Ja, vi har ett ganska späckat schema med en viss allsvensk vinkel. Vilken tagit över ganska enormt, men som vi tycker är viktigt i och med att vi har en premiärhelg här som väntar. Så vi kommer att börja med lite snack om vad som hänt senaste veckan i svensk fotboll och sedan gå över på våra egna allsvenska tippningar. Och lite gott och blandat med både skyttekungstippning, genombrott och lite annat inför allsvenskan. Så det är väl lika bra och rulla igång direkt, va?
Det gör vi.
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar i Norrköping. Vi förra veckan hade en bra match mellan Peking DIF, där båda nyförvärven Ranegi, visserligen inlånad, och Bas Andersson gjorde sina första mål för sina nya klubbar.
Det var som vi sa tidigare, att släkten är värst.
Du ser väldigt nöjd ut där borta.
Även fast han gjorde mål så är det klart man är nöjd.
Ja, det förstår jag.
Det är liksom det vi säger, det stämmer.
Och det visar väl ändå att någonstans så finns det ett målskytt i Bas Andersson, att han säkerligen lär göra en 7-8 baljor i år, skulle jag tro.
Och ska vi vara riktigt så jag sa ju faktiskt, jag kritiserade ju han utanför boxen, men här drömmer han ju till med faktiskt ett riktigt bra långskott.
Bra ersättare till Kamara.
Ja, kanske.
Ja, det får man väl säga, för att Kamara, han spelade ju inte, nu var han visserligen utlånad under våren förra säsongen och kom tillbaka under hösten och gjorde ju ett bra jobb, och det är en bra forward, men jag tror inte att han visade mer förra säsongen än vad Bas Andersson kommer kunna visa under den här säsongen.
Nej, och jag tror att Bas Andersson också är bekväm i rollen som lite inhoppare, lite gubben i lådan. För han kommer ju inte peta varken Totte Nyman eller Emil Kojovic.
Jag tror ju en sån spelare också passar bättre i en mindre klubb, även fast Norrköping ska vara där uppe nu. De har presterat bra, de vann förra året och så. Men det är inte publikhetsen som du kan få i ett Djurgården. Det går inte ens att jämföra.
Han kanske trivs i det också, det är lite lugnare. I Kalmar var det ju lite lugnare också. Även i Ängelholm, om jag inte minns helt fel. Så där han fick sitt genombrott från första början. Så.
Det är ingen superstar, om vi säger så.
Nej, det Det kan man väl lugnt säga. Men en superstar, det är ju Ranegi som också gör mål. Vad betyder det för Djurgården att han gör mål direkt?
Det är ju väldigt kul att säga att han gör mål. Förvisso så är det ju öppet mål som han bara drar in det. Men det visar ju att han har känsla för vart bollen kommer in. Och han är där han ska vara. Sen så träningsmatch och så, det säger inte så mycket. Men det är kul att han äntligen faktiskt spelar och inte har knäproblem.
Ja, och jag har inte så mycket att tillägga då.
Nej, jag tror faktiskt att han kan bli en injektion, just det här att han kan se, det är väl ofta nyckeln för forward som ska vara inne i boxen, att man helt enkelt kan löpa rätt och se vart bollen kommer att hamna till slut. Och just den erfarenheten tror jag att Ranegi samlat på sig under sin tid ute i Europa.
Han kommer göra sina baljer, och det är väl det som Djurgården behöver, ha någon som de kan förlita sig på.
Billig lösning, bra forward.
Yes.
Helt enkelt.
Vi har också ett annat nyförvärv i Bayern som levererar direkt, och det är den nya brassen Romelu som gjorde en väldigt, väldigt fin assist där han lobbade över ena backen till Torstenbö som bara kunde skjuta in bollen bakom Rinne, tror jag det var, i ÖSK-målet. Och det lovar ju också ganska gott.
Det gör det onekligen, och när man vet vad han har för lekkamrater framme så ser det ju spännande ut för Bayerns del.
Har de här två brassarna, har de någon tidigare kontakt med varandra, eller är de helt...
Träffades på Tinder.
Ja, det var så.
det är väl lite typiskt där. Troligtvis har de ju aldrig någonsin setts. Men just det här liksom, när det kommer in två spelare från utlandet i Allsvenskan, så älskar man ju att para ihop dem som att det här är ju bästa vänner. De här har ju liksom umgått sig hela livet. Just att man bygger upp den stämningen kring det. Men å andra sidan så är det väl kanske vad många brassar behöver, att man får en lekkamrat både på och vid sidan av planen.
Det tror jag. Men sen så är det här den andra killen, YouTube-fenomenet. Lukas. Lukas, vad säger jag?
Alex.
Han kanske blir sur nu att han har en annan brasse som han måste... liksom hela tiden försöka vara lite bättre än.
Som sagt, man vet ju inte hur en annan ska formera laget, och det kom ju precis ett rykte om att Besara är på väg in, så att jag vet inte. Nanne vill ha kvantitet framför kvalitet.
Det svänger om Bayern.
Ja, skulle Besara komma in så blir det ju verkligen, om vi snackade angenäma problem tidigare så blir det ju ett ännu större problem, för att han var ju dessutom bra i Bayern. Även om man kanske varit mindre bra nu i turkiska andra ligan.
Jo, onekligen. Och då är det ju också intressant att se hur Kennedy reagerar.
Ryktas ju också att de ska ta in Lulushanko nu också.
Och så ta in alla.
Ja, exakt. Nej, men det är intressant. Och Nanne var väl ganska glad senast också på matchen.
Jo, det var en onekligen med tanke på att han ställde sig och började skrika. Verkligen skandera mot den assisterande domaren. Vilken fullkomlig... idiot vet jag inte om han sa, men han lite glåpord.
Jag tror att det är spel för galleriet alltså. Han vill visa fansen i Hammarby att han har passion för klubben och så.
Men vi kan ju lyssna här på en presskonferens där man hör Nannes verkligen liksom arga uttryck.
Jag har försökt att bli jag i finalplatsen. Vi får ju en bra start i den här matchen. Men samtidigt så märker man ungefär från mitten av första halvlek att vi är lite för kantiga.
Där hör ni. Det är liksom ingenting att leka med. Han har ju det här ponduset. Han är ju en Mikael Stare fast i Bayern-färger.
Det är en gammal kropp.
Nej, Stare. Det är, nej.
Han har ju varit i Bayern.
Jo, men Nanne, vad är det här?
Ja, men det har ju kommit nu, på ålderns höst.
Nej, Nanne är en surgubbe.
Det är spännande att se hur han följer upp där. Vad kommer härnäst? Nu har han varit på domarna.
Han lämnar tekniska zonen. Han kanske är med att spela nästa match som offensiv mittfältare.
Ja, just det. Det finns ju andra Bayern-tränare som har bit in sig själva. Jesper Blomqvist gjorde det vid något tillfälle.
Blomqvist får man ju ändå säga. Vilken jävla legend alltså. Om vi ska gå in på det spåret.
Ja, faktiskt. Jag såg Champions League-finalen 99-00. Jag kan väl säga att det har hänt en hel del på den tiden i fotbollsvärlden. Men Jesper Blomqvist var med i matchen där de vann med 2-1.
Riktigt bra stil på planen måste jag säga också. Lite så här stor tischa som han hade på den tiden, men ändå instoppad.
Gärna trevlig krage också.
Ja, ja, ja. Och håret där med hårbandet.
Och framförallt var det en fartfylld fotboll. Det var ju inte, det var inga kortpassningar där inte, utan det var längre bollar och David Beckham på innermittfältet i Champions League.
Och skulle man gå in i närkamp, då drog man dobbarna i knähöjd. Mm.
Ja, ja. Mer sånt, mer genuint.
Ja.
Och lite Adam Johansson var det också på ytterbackarna. Det vill säga folk som inte vågar gå fram. Gary Neville och grabbarna.
Folk som inte ville gå framåt, och när de väl kom fram så visste man ju inte vart bollen skulle ta vägen.
Ja, det var fina tider. Men för att, innan vi går vidare till vår allsvenska tippning och sådär, tänkte jag att vi kan väl ta upp Örebro som faktiskt vann mot Hammarby 2-1. Visst, det var träningsmatch, men de har ju onekligen sett ganska hyfsade ut i nu under försäsongen. Vad tänker ni kring dem i år?
Örebro förra året var ju de ju tippade till att komma högt upp, men det vart ju inte så riktigt, utan de fick göra en bra andra period i säsongens halva där för att rädda sig kvar. Men det är ju ett lag som absolut kommer vara där uppe och bör vara där uppe och kämpa om i alla fall en 56:e plats.
Jag ska inte gå händelserna i förväg, men de har ju ett intressant bygge på gång. Sen så vet inte jag om de kan fullfölja det en hel säsong om de har den kontinuiteten som krävs, utan att det är djupa dalar och höga toppar.
Och så sedan ska det också bli intressant att se, Martin Broberg hade ju en fin höst senast, och vad han kan leverera i år. Vad tror ni om honom?
Vilken gedigen höstsäsong han gjorde, verkligen. Han var en injektion för Örebro. Och då tänker jag även på min diffkamrat som står här vid sidan om och har blivit av med Martin Broberg och vet att Mrabti och Radetina är till skada.
Det kom ju lite olyckligt där att man släppte Broberg direkt. Jag tror det var väl dagen innan Radde gick sönder. Och då var det lite spekulationer om varför man släppte han så. Men det var ju mer otur att man släppte han just där och då. Sen så han trivdes inte jättebra ju. Eller han trivdes väl publikmässigt så, och min familj och liksom vänner och så. Men spelmässigt så fick han ju inte den speltid som han faktiskt ville ha. Och Örebro satsade ju mer på Broberg än vad Djurgården gjorde. Han får ju mycket mer central roll och han gillar ju att hålla i boll, och han har en jättebra fot. Han är bra på fasta och så. Så att Örebro var ju ändå helt rätt för han.
Kör på, Broberg.
Mm.
Ha telefonen på.
Och då tänkte vi titta lite närmare på våra allsvenska tippningar. Och vi börjar väl med dig, Ludda.
Ja, och vi börjar med topplagen 1-4. Och där har ju satt Malmö FF som etta, IFK Göteborg som tvåa, Norrköping som trea och AIK som fyra.
Johan?
Intressant, för där skiljer det ju lite från mig. Jag har AIK som en klar etta. Malmö kommer bara på en andra plats. Elfsborg smyger sig upp på en tredje plats och Peking på en fjärde plats.
Och jag kan väl också säga mig att jag skiljer väl mig mest från dig, Johan. Men även delvis från Ludde. Jag har satt Malmö 1, AIK 2, Norrköping 3 och Blåvitt 4. Så att min skillnad mot Luddes tips blir ju AIK 2, Blåvitt 4, den skillnaden där. Men Elfsborg känner jag spontant agg mot att du satt dem där. Varför?
Ja, men jag tror att Eios i år... jag tror inte riktigt de var nöjda med förra säsongen, om jag ska vara ärlig. De är alltid med i toppen och krigar. Ett lag som man kanske nu så här på förhand räknar bort från en tredje plats. Jag tror att många tror att de kommer komma en 4, 5, 6. Och sen så AIK tror jag ju att de... Alm har ju lite press på sig att de måste ta guld i år. Och deras försäsong har sett väldigt bra ut.
Men Anders Svensson är inte med i Elfsborg längre. Hur tror du det påverkar dem?
Positivt. Jaså? Jag tror att Svensson är bra. Bra allsvensk mått. Men lite nu i slutet tycker jag ändå man har haft han bara för att det är Svensson. Inte för de kvaliteterna besitter.
Man kan väl säga lite så här, jag tror att Elfsborg kan nog bli lite fågel eller fisk. Jag tror att de blir fisk i det här fallet. Men just det här att de har ett helt nytt mittbackspar. De har tappat Holmén till Ryssland och Svensson som slut helt enkelt. och fått in Horn och Jocke Nilsson då. Och kan de få ihop dem? Haglund har ju snackat lite nu inför säsongen att det är liksom, det är inte helt 100% däremellan ännu. Men att de hoppas kunna få det så snart som möjligt. Då kan de få ihop försvaret. Visst, då kan de blir ju räkna med, men risken är att det tar lite tid, för att ett mittlås äter sig inte liksom över en natt.
Ni satte båda Göteborg på en tredje plats, va?
Nej, jag satte
fjärde plats.
IFK på en andra plats.
Andra plats till och med, ja du ser. Varför, eller hur, vad grundar du detta på?
Alltså jag tänker som så här, Malmö har ju som solklar etta, jag är ganska övertygad om att de kommer vinna i år. IFK tycker jag ändå har fått ett år på sig, de har givetvis inte övertygat under försäsongen med uttåg ur kuppen och dylikt, men jag tror att får man lite tid på sig och Görtur får spela in sig, Görtur Hermansson och Tobbe Hysén kommer in i gänget, så tror jag faktiskt de blir att räkna med. Och AIK har visserligen sett bra ut på försäsongen, men jag tror att jag vet inte om Dixon kommer spela.
Men att AIK faller inte på Dixon alltså.
Jag tror att de gör det.
Men sen jag tänker allt strul i Göteborg där med kamratgården och allt vad det har, och det svarta hålet ekonomiskt.
Spelar ingen roll.
Jag tror väl lite att
det är lugn och ro där.
Det är lugn och ro.
Jag satt ju AIK som två då och Blåvitt fyra. Jag tror att skillnaden däremellan tror jag är att AIK kommer att ha mer kontinuitet i laget. De har en väldigt, väldigt stark försvarslinje, vilket Blåvitt också har förstås. Men jag tror att AIK också kommer att ha en starkare offensiv än Blåvitt. Just för att de till exempel har då Ofori på in i mittfältet som kommer kunna styra och ställa och leverera bra passningar. Och jag tror ju på Dixon. Jag tror att Dixon kommer kunna göra en bra säsong om han håller sig borta från Spybar typ. Men, och just därför tror jag att de kommer kunna bli starka med de här stora starka forwardsarna, då de kan sätta upp lite längre bollar mot i Markkanen och Avdic. Men även få kryddan till exempel Ishizaka, Fane, Blomberg. Medan Göteborg tror jag faller lite på att Engvall kan vara lite ojämn. Och jag tror att Rex, som han tydligen uttalade, försvinner i sommar. Samt att deras in i mittfält inte lovat allt för gött vad gäller passningsfotboll framåt i planen under försäsongen.
Det är Dixon jag har ett stort frågetecken kring. Han har inte gjort någon jättelång försäsong. Och jag tror att det är en spelare som behöver träna mycket. Och jag anser att han är en vital för att det defensiva ska fungera. IFK Göteborg kan hålla med om att det är ju ingen passningsfotboll som utlovas där. Utan det är de lite längre bollarna. Men jag tror även att det är till fördel. Med tanke på att Tobbe Hysén har kommit in och Boman sitter ju på bänken, så att det är ju bara att spela ett taget spel.
Men om vi specifierar oss lite mot guldet. Jag satte Malmö, du satte Malmö, Ludde. Du var AIK, Johan. Mm. Vill du motivera ditt tips lite där?
Nej, men det är ju just som jag sa innan. En bra försäsong. Alm har press på sig. Hela styrelsen har ju egentligen press på sig. Ett hungrigt AIK som schabblade bort sig lite tidigt förra säsongen. Jag tror att de är mycket mer på tå i starten av denna säsong. Det har ju generellt sett alltid varit AIKs Achilles här, att de inte är med från start. Sen har de har ju väldigt, man får ge dem att de har en väldigt bra talangutveckling. De tar ju upp spelare från deras ungdomslag och som verkligen brinner för AIK, som jag tror kan vara avgörande.
Intressant. Jag tror ju också att de kommer bli farliga uppe, men jag tror att Malmö egentligen på grund av att de har ett lag och en ekonomi i särklass, att de tar det hem det. Sen är det väl en lite feg tippning kan jag hålla med om, men det känns som att de helt enkelt är för bra sett över 30 matcher.
Men ser man ekonomiskt så ska de ju vinna. De har 600 miljoner. Det ska ju vara spel på liksom ett mål.
Precis.
Men det är inte bara det handlar om.
Nej, så enkelt är det. Men om man nu skulle gå efter ekonomi så skulle Bayern vara tvåa.
Ja, men
det är ingen som har satt oss att tvåa.
Märkligt.
Märkligt, mycket märkligt.
Men då går vi väl kanske vidare till 5-8 placeringarna.
Mm. Jag kan inleda där, och jag satte Häcken som femma, Elfsborg som på en sjätte plats, Hammarby på en sjunde plats och Djurgården på en åttonde plats.
Oj. Är min spontana reaktion här. Jag sätter Göteborg på en femte plats, Djurgården på en sjätte plats och Örebro tar sjunde platsen och Hammarby tar åttonde platsen.
Jag hade snarlikt Ludde även här. Jag hade Häcken femma, Elfsborg sexa, däremot Kalmar sjua och Djurgården åtta. Vem vill börja försvara sitt tips?
Jag måste ju bara ifrågasätta att Ludde tror att Hammarby kommer gå före Djurgården.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att med tanke på den offensiva geisten som finns i laget nu och fått in en målskytt, gick långt i svenska kuppen, ja, det vanliga tugget. De har mycket att välja på. Nanne är en skicklig tränare, så att ja, nej, jag tror lite på Hammarby.
Tror du försvaret håller? För jag tycker personligen att Sätra sett lite klumpig ut under försäsongen till exempel, och Batan vet vi alla vilka luckor som kan finnas där bakom.
Batan håller alltid. Ja, men alltså, om man nu tittar på, vi har ju även ett All-Star, så Batan, han är ju i klass med de andra vänsterbackarna, givetvis under, men han är ju ett rundningsmärke precis som alla andra vänsterbackar i Allsvenskan. Sätra kan jag hålla med om, han har ju klumpfot, men han fyller sin funktion i och med att han ska ju vara den här som går på boll och nickar under bollar, och det tycker jag att han gör helt okej.
Men när Kennedy försvinner helt, vem har Bayern då? Vart är tryggheten i Hammarby då?
Det är då tryggheten infinner sig. Jag pratade faktiskt med en från Södra Stå för kanske ett halvår sedan, och han sa väl det att publiken var tudelad om man skulle ha Kennedy på planen.
Ja, men det är klart.
Ja, och det är lite så jag känner också. Visserligen tryggheten försvinner, men jag tror även att Kennedy börjar se sina begränsningar.
Men jag menar, ja, publiken säger en sak, men spelarna då, som ändå ser Kennedy som en stor Bayern-ikon.
Men tänk om man vänder på Kennedys insatser, att man inte startar med honom och så spelar han 60 minuter och blir utbytt, utan man tar in honom när det är 30 kvar. Då tror jag faktiskt att han skulle bli lite bättre, och att han har ju ändå ledaregenskaper som gör att han skulle nog kunna även vara effektiv på bänken.
Det är mycket möjligt, men jag tror framförallt att det blir lurigt för Bayern när Hallberg försvinner i sommar. Och det kanske blir då Persson och Haglund på ett centralt innermittfält. Och då tror jag liksom att man har lite problem där just i bolltillförseln framåt, och att man ska kunna visserligen få dem in. Och Romelu visade sig gott skick nu i instickspel och liknande, men försäsong, och där har man inte sett särskilt många fina tendenser, utan det har ju varit bitvis. Och visst, kan man fixa det så tror jag att man säkerligen kan nå en hög mittenplacering, men jag tror väl just inte att man gör det, utan jag tror att man kommer ha de problemen rätt under hela säsongen. Just där, jag tror att som IFK Göteborg hade till exempel i början av säsongen, egentligen över stora delar av säsongen, så hade man en kärna, ett lag som var väldigt, väldigt kompakt och ihopspelt, just eftersom att man spelade vecka ut och vecka in. Jag tror inte det kommer se ut så i Bayern. Jag tror det kommer vara väldigt skiftande mellan vilka som spelar. Många spelar ut, många spelar in, just för att det är många på samma nivå. Visserligen är det bra för att man behöver konkurrens i truppen, men jag tror också att det kan vara en nackdel i vissa fall.
Sen är det ju också att många stirrar sig blint på hur bra de presterar i derbyn också. Där tar de viktiga poäng, absolut. Men mot de sämre lagen, som säg J Södra eller Falkenberg eller Gävle, då har de ju genast problem. De kan ju inte föra matcher mot ett sämre lag.
Nej, jag kan lite hålla med om den analysen. Men jag menar, varför jag satte Hammarby framför Djurgården, det är för att jag menar att Djurgården har ändå Radetinac och Omrabt till borta, och det, jag tycker att det är två så pass viktiga spelare för den klubben, och det gör att de kommer hamna lite längre ned.
Men ja.
Om vi går vidare, tänker jag till, för att ingen av er hade med Kalmar på de här placeringarna, va?
Nej.
Varför hade inte det?
För att Kalmar har bara Elmbröderna att luta sig tillbaka till same shit, och jag tror inte de kommer leverera, så jag har satt dem väldigt långt ner på den här listan.
Ja, jag delar lite den analysen. Jag tycker inte man ska dra för höga växlar av Svenska Cupen, och jag tror inte att Rasmus Elm kommer klara en hel säsong faktiskt, med tanke på att han varit borta så pass länge. Han kommer vara bra när han är bra, och sen kommer han vara mindre bra när han inte är bra.
Jag förlitar mig väl lite på Rasse där faktiskt. Jag tror att han kommer göra en bra säsong, och att han kommer vara en stor anledning till att de faktiskt kommer sluta ganska högt upp. Sjua hade jag dem i min tabell.
Du tror på hans morsas käk där helt
enkelt. Ja, exakt. Lite tunt i tippning kanske. men jag tycker att de har ändå en del pusselbitar. Även om jag är tveksam till om Svärd är rätt man och leder det laget, så tycker jag att de har en bra anfallare i Antonsson som kommer spotta in en 10 baljor. De har Elm på mittfältet. De har Davve Elm på topp kanske tillsammans med Antonsson då. Klassiskt
mycket smeknamn. Ja, alltså, fruktansvärt mycket smeknamn.
Det är som att man känner dem.
Någon är lite tunt förtjust där.
Exakt.
Men om vi blickar vidare till 9 och 12:e plats då.
9 12:e plats, där har jag satt Örebro, Helsingborg, Kalmar FF och Sundsvall. Nej då.
Det är kul, därför på 10:e platsen så har vi faktiskt satt rätt. Men jag är med på 9:e plats så kommer Häcken, 10:e Helsingborg, 11:e Östersund och på 12:e plats så kommer faktiskt Sundsvall in och kriga till sig.
Och jag satt 9 Örebro, 10 Helsingborg, 11 Bayern och 12 Gävle. Vilken kan man säga största? Vi alla satt Helsingborg här. De slutade i förra mittenskiktet förra året. 8 om jag inte minns helt fel. Varför tror vi att de gör en sämre säsong i år?
Jag tycker att de ekonomiska bekymren är så pass påtagliga. Mindre publik, eller färre publik. Sen så tycker jag väl att de har ett ganska hyggligt lag, men jag vet inte hur glöden är i laget riktigt. Det är just därför.
Jag har ju faktiskt svårt, hur mycket jag gillar Henrik Larsson som spelare, så ser inte jag han som rätt tränare för att ta upp Helsingborg ur svartrummet där de befinner sig just nu.
Delar det resonemanget.
Och det känns väl också så, för tittar man på många andra allsvenska lag så har de ganska hyfsade spelare på inmittfältet. Till exempel Örebro som är ett lag som kanske också kommer vara där runt mitten. De har ju ändå en Astrid Ajdarevic och Nordin Gersic som leder laget där. Tittar man då på Helsingborg som visserligen har en Mårtensson på deras inmittfält, men kanske ännu mer då Darijan Bojanic som ska dirigera bollar där, så har vi en ganska ojämn spelare där i Bojanic. Och det krävs väl kanske att man har en lite mer kvalitativ spelare om man nu ska kunna leverera vecka ut och vecka in.
Ja, jag såg även att du hade Häcken ganska långt ner, Johan. Vad grundar du det på?
På 9:e platsen där. Jag tror att de kommer floppa helt. Jag tror de kommer göra en riktigt dålig, inte försäsong, men början på säsongen. Det var kanske därför jag satt Östersund på en 11:e plats också. För jag tror att de däremot kommer rädda sin säsong de första matcherna.
Varför?
Jag tycker faktiskt att de spelar en oerhört rolig fotboll. Såg man Superettan, som jag ändå gjorde rätt mycket förra året av någon konstig anledning, så var de faktiskt ett lag som spelade rakt på. De hade lite show. Det är en skön tränare som drar in lite olika individer, och de har massa olika konstiga övningar på sina träningar. De kan spela teater och sånt. Det är en litet cirkuslag som verkar ha väldigt bra gemenskap. Jag tror de kan vinna stort på det.
Du minns tillbaka till balletten med Högmo.
Ja, bara glädje liksom. Ja. Bara det. Det är sånt vinner man på alltså.
Ja, jag är väl lite mer tveksam till Östersund, men det är väl just det att man är, ja, jag som traditionell gillar traditioner och sådär. Det är ju en uppstickare Östersund, och ja, det är väl lite feg tippning, men jag har ju tippat dem längre ner kan jag säga. Det beror väl på just att visserligen de är kaxiga och så, jag charmas ju utav det liksom, att de vill mycket och de säger att de ska vinna allsvenskan bara om ett par år, men och jag hoppas ju att de stannar kvar, men jag tror väl inte att de lyckas peta ner allt för många lag i allsvenskan i tabellen, just eftersom att många lag har väldigt starka startelvor
helt enkelt.
Det får väl du tycka.
Bottenlagen, bottenträsket, vad ni nu vill kalla dem.
Helst ingenting. För att jag tycker att det skiljer så mycket mellan topp och botten. Ja. Men vi går givetvis vidare. Och där satt jag på en 13:e plats, Östersund. på en 14:e plats Falkenberg, på en 15:e plats Gävle och på en 16:e plats Jönköping Södra.
Jag sätter töntiga Kalmar på en 13:e plats. På en 14:e kommer lilla Gävle. 15:e så kommer Falkenberg. Och på 16:e plats så kommer Jönköping Södra tok sist. Jag tror ju knappt att de kommer ta över 10 poäng år.
Och jag kan avsluta med att jag satte Sundsvall på 13:e plats, 14 Östersund, 15 Jönköping Södra och 16 Falkenberg. Och det ligger någonting över det, för Jönköping Södra känns också ganska tunt.
Alltså. jag kommer ju till det senare, men jag menar de här smålandslagen alltså. Vad för att det är allsvenskan?
Ja, det är bedrövligt. Folk gillar ju, man gillar väl kanske att det är 16 lag, men jag vet inte vad jag tycker faktiskt om att två lag från Superettan kan gå upp i allsvenskan direkt.
Okej, men ska vi jämföra då, om vi ska ha 16-lagssystemet, om vi ska jämföra Malmö FF mot ett J Södra, alltså hur många dimensioner skiljer det?
Ja, det är ju...
Tänk dig de där 600 miljonerna. har Södra ens en miljon i liksom kassan? Jag vet inte fan alltså.
Nej, det finns mycket där. Ja, Östersund satte jag på en 13:e plats för jag tror att de kommer hanka sig kvar. Däremot så är jag lite kluven mellan Falkenberg och Gävle på kvalplatsen. Gävle brukar ju ta den där satans... kvalplatsen. Så att det är mycket väl att Falkenberg trillar ut. Det kommer vara jämnt mellan dem. Sen så säger jag som Johan att Jönköping Södra kommer bli råsist.
Mm. Ja, man kan ju säga att du har gjort lite den förbjudna tippningen att tippa just Gävle ut allsvenskan. Mm. Det har diskuterats det varje år nästan.
Ja, jag har gjort det. Men någon gång måste vara den första. Ja.
Det är nu de går och vinner. Då lägger vi ner den här podden. Om Gävle går och vinner, då kommer det inte bli någon säsong två här.
Som sagt, jag är ingen stor tippare, så att det ska bli intressant att se utfallet.
Ja, jag tippade faktiskt Gävle som 12, just för att jag tror att Sandberg har något bra på gången och knappt tappat någon spelare. Och Johan Oremo gör ju sina mål varje år. Och,
släkten är värst.
Ja, just det. Det drabbar alltid Djurgården. Men vi kan väl komma överens om att det är J Södra, Falkenberg och Sundsvall, Östersund, Gävle som kommer vara där runt om platserna.
Ja, det kan vi göra. Kan vi slå fast J Södra på sista plats?
Det kan jag nog ändra min tippning också till, även om det inte ser ut så officiellt.
Jag menar, det har varit så mycket jidder i klubben också med alla styrelser och dylikt.
Men kul med Smålandsderby får vi ändå säga. Ja. Det är första på länge.
Ja,
ja, man kan man räkna det som ett derby?
Ja, det är ju knappt, det är ju inte så att det finns känslor däremellan som det kan finnas mellan Kalmar och Öster i så fall.
Nej, det är inga Huskvarna mot Jönköping Södra. Mm. Sen så ska det bli kul att gå på, vad heter arenan nu i Södra? Den heter Stadsparksvallen.
Just det.
Mycket fin, trevlig arena. Genuin. Gammal.
Det kan man ju också säga. Jag är ju alltså väldigt avundsjuk på laget som får möta Östersund borta nu de två första omgångarna. För tänk, hade man haft ett stort bortafölje då, vilken afterski man hade kunnat dra då.
Ja.
Det är jag besviken på att inte Djurgården fick.
Tänkte du få möta ett Jönköping Södra borta första matchen?
Mm. Och J Södra går och vinner den. De tar sina enda 3 poäng.
Det luktar lite Brommapojkarna över J Södra.
Mm. Töntigt.
Och i denna specialpodden har alla fått ta ut varsitt All-Star-lag, eller stjärnelva om man så vill, om man vill undvika anglicism. Men då tänkte jag att Sebastian Persson skulle få börja.
Ja, vi kan väl börja med målvakt, och där satt jag Karlgren.
Jag satte Johan Wieland.
Och jag satte Karlgren.
Och anledningen till att jag satte Karlgren är väl att jag tycker att han utvecklas hela tiden, och jag gillar framförallt kanske, även om man kanske inte är bäst i luftrummet fortfarande, så tycker jag att det är en målvakt ändå med pondus, och jag gillar hans stil. Han har en ganska skön attityd, han har förnimmat den här AIK-attityden och anammat, heter det såklart, den här AIK-attityden. Och han växer som målvakt hela tiden, bra reflexspel. Och han känns väl som den svenska målvakt som kanske kan bli vår nästa stormålvakt.
Det enda han borde öva upp mer än luftrummet också, det är väl fötterna. Som han ibland tenderar till att missa lite. Men annars så är det en riktigt bra keeper som jag tror AIK tyvärr kommer tappa snart. Ja, tyvärr, det är jag glad för.
Jag delar väl lite analysen. Jag ser ju det som en potentiell stormålvakt. Men jag tycker att i dagsläget så är Johan Biland fortfarande bättre. Jag tror även att han har fått växa in i kostymen nu, vilket gör att han kommer prestera på topp.
Jag kan hålla med, det är ju jämnt skägg där. Vi har ju ett par andra, för att nämna en bubblare, liksom stor Elgar, det har varit bra i Elfsborg också. Sedan är väl jag kanske lite sådär, Biland gjorde igen rätt rejäl tavla nu på försäsongen här.
Han gjorde ju det.
Men det behöver ju inte säga allt, men har den första kommit så kanske det finns risk att fler kommer, och man vet ju inte vad det här kan betyda. Han är ju ganska gammal, men fotbollsgammal. Och man vet ju inte när de där benen börjar bli segare och segare.
Nej, det är ju lite så, men jag vill påminna mig mycket om hans tid i Köpenhamn. Jag tror fortfarande han har det i sig.
Asper stod ju länge så att...
Han gjorde ju det, och han hade ju också en hemlighet. Och vi ska säga det om hemligheten, att febrila försök hela tiden, vecka ut, vecka in, har vi försökt att nå Mattias Asper för de här byxorna. Vad är det som står på? Varför vill han inte svara? Är den hemligheten han inte vill dela med sig om? Är det ett Coca-Cola-recept?
Ingen som vet. Men det enda vi vet är att vi kommer fortsätta att försöka få tag på han.
Vi ger oss inte.
Nej, det ska du veta, Mattias. Vi ska åka till Sölvesborg om det är så.
Ja.
Nej, exakt. Vi kommer sitta på din favorit.
Ska vi gå vidare till backlinje?
Och jag börjar från vänster med Nisse Johansson, Jos Hojvelt, Thomas Rogne och avslutar med Salomonsson. Lite AIK och blåvitt mix.
Det var bra. Jag har Nisse vänster, Omar Koll i mitten. Jag har ingen annan mitt faktiskt. Kör på en trebackslinje. Ta Tinnerholm höger.
Jag har en väldigt snarlik backlinje som min gode vän Persson här har. Jag har Salmonsson som högerback, jag har Rogne som mittback, jag har Hojbelt. Sen har jag faktiskt Haitham Alsami. Mycket i Göteborg, men jag tycker att det är de fyra bästa.
Jag slänger in Janne Tauer bara om vi kan ta han från, från läktaren.
Är det mittbacksposten eller Peter och Nisse?
Nisse kan spela mittback.
Grejen är, ja, men jag tycker att Tauve kan väl få löpa fritt.
Ja,
det blir bäst.
Libro.
En fri roll. Nej, men vi skiljer oss på högerbacken där till exempel. Du håller Tinnerholm istället för Salomonsson.
Ska jag vara ärlig så har jag ingen vidare koll på backar i Allsvenskan. Men Tinnerholm vet man väl lite vad man får av han i Malmö. Jag tycker han ändå, han levererar det han ska. Lite tjurig också, fin skalle. Jag gillar temperamentet.
Jag kan hålla med, det är ju vattenkamp där länge mellan Salomonsson och Tinnerholm också, vem som ska in i landslaget. Så att det är en berättigad fråga att det är en kamp däremellan om vem som skulle vara den bästa högerbacken. Men sedan också Rogne, jag satte ju honom för att jag tycker att i spel så är han ju kanske allsvenskans bästa försvarare. Men frågan är hur mycket spel han kommer vara i år. Han har ju haft en skadehistorik som inte varit den allra bästa.
Nej, den heter duga. Nej, jag håller med lite. Jag är lite orolig för Rogner är att han kommer vara lite sämre. Jag hoppas att han kan komma upp i samma form som han var innan skadan. Men du satt alltså Nisse Johansson framför Alsami.
Alltså vi vägde där emellan för att Alsami är väl kanske möjligen en bättre vänsterback idag. Men det är ju trots allt en genuin podcast. Och då ska man ju ha genuina spelare som Nisse. Och jag gillar ju Nisse. Jag tycker det är en underbar fotbollsspelare. Med allt vad han och hans kropp innebär. Så att, nej, men jag tycker att han förtjänar den platsen. Jag tror han är lagkapten i mitt lag dessutom.
Han är ju faktiskt rolig att se på planen. Man vet inte riktigt vad man har. Hans hår svänger ju där det inte ska svänga. Och det är en rolig fotbollsspelare helt enkelt.
Jag kan säga att en dag i den här podcasten kommer vi även ta ut en klassiker elva. där både Janne Tauer och Per Texas Johansson kommer få plats. Förmodligen med allra största sannolikhet. Men jag säger, det är en dag.
En dag.
En dag.
Då rullar vi vidare mot mittfältet. Jag vet inte om vi rullar, men vi är i alla fall på mittfältet. Vilka har du plockat ut där?
Jag har plockat ut fyra mittfält, för vi ska säga att vi väljer självklart 4-4-2 när det gäller en allsvensk All-Star-11 enligt traditionen. Och till vänster så har jag valt Jo Inge Berget efter en fin försäsong. Jag har valt Ofori och Rasse Elm på
vilken tönt.
Exakt, in i mittfältet. Och Stefan Ishizaki till höger.
Mm, jag har faktiskt också Ishi till den höger där. Levicki får kriga på i mitten. Sen har jag två skadade djurgårdare, bara för att jag måste. För jag tycker Krim är en av allsvenskans bästa spelare när han inte är skadad. Och Radetinac till vänsterkanten. Han är snabb och han skapar många inläggslägen faktiskt.
Ja, jag skiljer mig lite. Det kan bero på att jag satt ner två anfallare som fuskat lite, satt ner två anfallare som yttrar. Så att jag har till vänster Paulinho. Han gjorde några riktigt fina mål mot Hammarby när han vick in alla Robben fast på andra kanten. Så att jag har Ofori och Levicki på innerfältet. Rasmus Elm är ju en joker där, men jag anser att han inte har bevisat tillräckligt efter sina magproblem. Och till höger Viktor Claesson.
Jag tycker det är intressant att ta med Viktor Claesson, vilket jag inte gjorde, för att han var ju trots allt med i toppen i poängligan förra året och han borde väl kanske förtjäna vara med en allsvensk elva. Men ja, det är just det, 4-4-2 vet jag kanske inte man fungerar.
Du vet inte jag heller. men det här är ju en fiktiv elva. Jag tog faktiskt med Claesson på grund av hans fina förra säsong. Han gjorde 11 mål och 10 assist.
Ja, man får ju säga att det är en väldigt bra spelare. För jämför man honom med Ishizaki och Berget, alltså det är ju två väldigt olika typer av spelare. Så i så fall, i min elva som jag tänkte mig, så tänkte jag mig då liksom två kantspringare, Ishizaki och Berget. Och där kommer ju liksom inte Claesson in på det sättet. Så i så fall skulle han ju petat Ofori i min elva då. Och där ser jag väl fortfarande Ofori mer som en komplett passningsspelare. Även om Claesson klart ska vara med i diskussionen.
Jag menar att han har löpstyrkan för att spela på kanten. Sen så vet jag också att han är mer en forward, släpande forward. Och givetvis hade jag plockat ut honom där. Men det är 4-4-2 och det finns ju inget annat.
Men då är det lite intressant vilka forwards du plockar ut då.
Är det intressant? Jag har faktiskt inte med någon Marcus Rosenberg, även fast jag tycker att han håller väldigt hög klass. Jag har faktiskt med Kojovic, givetvis. Han måste vara med. Och Kjartansson.
Oj.
Så du tycker Kjartansson? Alltså...
Det beror på, jag menar ju att Kjartansson är mer en målkung. Jag menar att Rosenberg är viktigare för Malmö med sina ledaregenskaper och så vidare, men jag tror att Kjartansson är snäppet vassare.
Ja, han kan
I boxen givetvis, han gör fler mål. Mm.
Ja, jag satte ju Rosenberg faktiskt, för jag tror att han kommer göra en ny toppsäsong i år, även om han kanske inte var lika målglad förra året. Och på pappret så satte jag faktiskt ut Kojovic, men så känner jag väl nu efterhand att jag inte kan peta Paulinho, för jag tycker att han har varit så pass bra. Och även om Kojovic lär göra en fantastisk säsong och har varit väldigt bra förra året och även i presterat landslag nu när han varit med, så tror jag att Paulinho för stunden är en ännu bättre spelare.
Jag satte Kojovic och Rosenberg. Fekt. Lite tråkigt.
Fekt.
Ja, det är fekt, men det är det enda fega jag gjort idag, så att jag satte dit dem. Rosenberg är en spelare som jag hatar och när Djurgården möter, för han har ju armbågar där man inte ska ha armbågar och så, men han är ju oerhört viktig för Malmö och han har en näsa för vart bollarna kommer.
Han är en korp alltså.
Han är en korp.
Men lite intressant att ingen utav oss har haft med Tobbe Hysén.
Nej, och det
är alltså, det är väl inte jätteintressant egentligen. Den lilla köttbullen.
Nej, men jag tycker att allsvenskan har bättre forwards i år än på många år. Jag tror att det kommer vara väldigt tufft uppe i skytteligan.
Det kan jag tänka mig också i med Ranegi. Det är ingen av oss heller som är med. Men både Ranegi och Tobbe är väl spelare som man som varit ute och sådär. Och man vet det är väldigt bra när de väl presterar. Men då känns väl kanske Rosenberg, Kojovic, möjligen Kjartansson då. Även om jag kanske tycker att han är lite mer lik Ranegi Tobbe där. Att jag inte tror att han kanske... Att det kommer vara ett frågetecken om han presterar. Men helt klart, det finns många bra forwards.
Det är riktigt intressant faktiskt.
Och det har vi faktiskt inte tagit ut på förhand, men någon måste ju träna laget också. Vilken allsvensk tränare sätter vi på tränarbänken? Jag gillar ju Allan Kuhn. Jag tycker han varit helt skön nu under första tiden i Malmö. Glad, pratar mycket. Den som gick runt och snackade mest på träffen där i upptaktsträffen. Och ja, trevlig dansk helt enkelt. Har ni något namn som dyker upp för er?
Jag måste ju stå, jag har ju tidigare sagt eller talat gott om Alm. Och det får jag väl göra nu också. För jag tycker ändå det är en tränartyp som... Det är en sån tränartyp man vill ha i ens egna lag. Tycker han har rätt attityd mot media. Han kan vara lite spydig. Vilket vissa har problem med. Men jag gillar sånt. Och jag tycker han har gjort det väldigt bra i AIK. Även fast det finns folk som tycker att han borde ha tagit guld vid det här laget.
Jag plockar nog ut Jan Andersson då. Jag måste skilja mig från gänget här. Jag var lite sugen på att plocka Alm. Jag är lite inne på samma spår som Johan där egentligen. Jag hade velat se Stare träna mitt lag, men han är tyvärr inte i allsvenska. Jan Andersson med guldsäsongen förra året, så tycker jag att han är värd den platsen.
En lagbyggare.
Fint.
Bra glasögon.
Fast då är det väl ändå Pelle Djurgården. Han har väl ännu en bättre glasögon.
Ja, det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla
brytningsfelet
med.
Där, det går inte att skoja bort.
Bra bränna också. Det är sällan han är vit. Men varje lag behöver också en skyttekung. Vem har ni petat upp där?
Jag plockade Rosenberg just i att han kommer få slå alla straffar. Och jag kan tänka mig att Malmö, liksom tidigare år, kommer få en del konstiga straffar med sig. Och då kommer han slå in dem.
Jag kommer ju gå emot min egen elva lite när jag satt i Kjartansson och Kojovic. Men jag måste ha in Alex där.
Tänker på Agüero.
Kun Agüero måste vara med. Jag vill ha Alex där. Inte för att jag tror att han vinner skytteligan. Han ska bara vara med på något sätt.
Det är en liten bubblare helt enkelt.
En bubblare.
Han ska nämna sig på honom.
Ja.
Jag bryter också mot era tips. Jag satt Paulinho. Jag tycker han har varit fantastiskt fin under förra säsongen. Och tror väl att han kommer fortsätta att måla i allsvenskan. Om han bara blir kvar i sommar. Men kanske så räcker till och med de målen han gjorde då. Det gjorde det för Marcus Berg, den sommaren han stack till Panathinaikos. Visserligen var det en svag säsong bland målskyttarna i allsvenskan, men nej, jag tror på Paulinho.
Mm.
Men det är väl lika bra att gå vidare till nästa punkt då också. Genombrott. Hur tänker ni på den punkten?
Jag har ju en liten egen profil i Djurgården, och det är Augustinsson som jag tror från Brommapojkarna. Jag tror att han kommer bli oerhört viktig för Djurgården, och hans talangutveckling tror jag kommer vara en positiv ha en positiv kurva.
Han lever inte bara på brorsans namn.
Jag tror inte det faktiskt. Han gjorde det väldigt bra i BP och är en spelare ändå som jag tror att som det känns som tar ansvar, och Han.
Jo, men det lovar ju gott, för att sett till brorsans träningsvillighet och vilja att utvecklas och bli bättre, så känns det som att hans yngre brorsa då borde liksom tagit del av det, och han känns lite av samma virke på det sättet, att han kommer ge allt och verkligen kommer satsa på att utvecklas. Jag menar, så kul är det kanske inte att sitta hemma på släktträffarna och vara den sämsta brodern i familjen, vilket han är för tillfället, i varje fall på fotbollsplanen.
Han kommer nog förbli och vara också.
Ja, jag har svårt att se att han kommer bli bättre än Ludvig, för att han ser ju verkligen lovande ut.
Men helt klart en profil allsvenskan som man kommer se många år framöver.
Det kan jag tänka mig, för att vi ska ju tillägga det då liksom, att Ludvig Augustinsson, som ni säkert vet, det är ju en exceptionell talang, så att Även om han inte skulle bli så bra så är han ju fortfarande väldigt bra.
Han är på god väg.
Mm. Det får man säga.
Jag plockade ut Noah Sonko Sundberg.
Den, du tror att han kommer slå igenom i år eller?
Jag tror han kommer slå igenom i år, för jag tror inte att Jos kommer hålla en hel säsong. Jag tror att han kommer gå sönder ganska mycket, för att han har en historia av att göra det, och därför tror jag att Sonko Sundberg kommer få sitt genombrott.
Jag har ju faktiskt aldrig gillat Sonko riktigt. Jag tycker att han har gjort alldeles för många stora misstag ibland i vissa matcher. De har ju fallit lite på grund av att han går bort sig helt. För han, just att han är lite för liten.
Någon gång måste han slå igenom, jag menar, ja. Han har ändå vissa kvaliteter som man ska värdesätta hos mittbackar i dagsläget. Bland annat så är han ganska snabb, tycker jag ändå, och det är en stor fördel.
Jag är väl lite rädd i så fall, i det fallet att han är för svårt i konkurrensen med Sauli.
Det är en fullt rimlig invändning faktiskt.
I och med att Sauli har ju spelat en del på försäsongen och sett riktigt, riktigt vass ut. Han verkar ju ha tagit vara på det lånet han fick förra året efter en ganska trubbig debutsäsong i AIK. Så att de har en bra mittbacksuppställning i AIK, får man säga. Fyra riktigt, riktigt fina mittbackar. Och jag satt någon helt annan. Jag satt faktiskt Amina Fane. Jag har lovordat honom tidigare i podden, och jag tyckte han såg väldigt spännande ut senast i derbyt som vi var på plats och såg. Och väldigt fröjdig spelare, bra offensivt, väldigt, väldigt spelskicklig. Och till skillnad då från Niklas Eliasson, som han kanske konkurrerar en del med då på kanten också, bland de unga spelarna som vill komma in i AIK, så tycker jag att Afan är klart mycket mer spännande, i och med att han har just den här blicken för spelet. Så.
Jag har även en bubblare på den här listan, och jag skulle vilja föra fram Oliver Silverholt, med tanke på konkurrensen som råder på ytterbacksplatserna i Hammarby.
Ja, det är en spännande spelare, och han var ju i HBK under den period och gjorde det bra. Han har ju spelat en del som innermittfältare tidigare i karriären, vilket gjort att han har fått en blick för spelet och har en väldigt bra passningsfot också. Så att vågar han bara gå mer framåt som vänsterback, kan jag nog också hålla med om att det kan bli en injektion i Hammarbys backlinje. Men det krävs ju också det att han vågar gå framåt, för att tidigare har han varit lite så här småmesig, och fixar han det så, ja, då kan det mycket väl bli bra.
Det som talar emot det är väl också att det krävs oftast att laget som spelaren spelar i gör en bra säsong för att få genombrottet. Vicky fick väl förra året, eller var det förra?
Ja, just det.
Och då gick det bra för Malmö. Svårt att se att en sån spelare som han i Hammarby skulle få den titeln faktiskt.
Ja, möjligtvis få titeln, men ett genombrott fullt möjligt. Batan ser lite trött ut i steget ändå.
Om vi lämnar mesigheten hos Silverholt och går vidare till Allsvenskans största svin i år.
Och då har vi bara en kille på den platsen. Det är ju Rosenberg.
Ja.
Tack.
Du tänker på armbågarna.
Ja. Han är ju helt sjuk. Alltså, att domarna inte ser det. Mm. Jag tycker att de borde väl ha, efter matcherna borde de väl gå igenom alla matcher och se de misstagen de har missat. Bla bla bla. Men varje match så är han ju uppe där. Det är helt otroligt.
Ja, han är ju en skata och han gillar ju och trashtalka och sånt också. Det uppskattar man ju. Man vill ju ha,
exakt,
man vill ju ha det lite hetska stämningen på planen.
Men det är ingen spelare du vill att ditt lag ska möta?
Nej, absolut inte. Absolut inte.
Du är nästan uppgiven över domarnas situation här.
Ja, men de borde inte ens få utrymme här, så vi går vidare.
Det är väldigt mycket Hammarby för min del idag.
Har du gått och blivit lite Hammarbyare
här? Gått och blivit svajare.
Under din Stockholms vistelse.
Ja, min Stockholmsera. Filip Haglund.
Känslornas man.
Känslornas man. Jag menar det, han ser inte mycket ut för världen när man ser honom vid sidan av plan, men på planen då får han sina känslokickar, och han har ju en spelstil som gör att han blir lite grisig.
Då skulle jag i sådana fall, Falsetas är också riktigt.
Ja, det är ju
han kan ju komma med honom bakifrån och sätta dobbarna i där det, de inte ska sitta.
Det är lite det som skiljer ett IFK mot ett Djurgården. Varför jag har tippat IFK på en andra plats och Djurgården på en åttonde plats, det är att Falsetas tar jävla plats i Djurgården, det gjorde han inte i IFK. Vilken syrlig passning.
Slag under bältet, känns det nästan som.
Vi tar det sen efter.
I vilket fall så jag har satt en kombo som jag tycker det skulle bli intressant att se. Och det är Dixon Etou och Sebban Eriksson som
ja,
hade...
det är ju, den ska bli rolig faktiskt och se om den har utvecklats.
För redan förra året var det ju, för er som inte vet, en ganska het beef däremellan i en match då när Blåvitt vann med 3-0 på hemmaplan mot AIK. Och Dixon var på Sebban och Sebban hånade tillbaka och... Ja, det ska bli kul att se. Och Sebban har ju sina bifar också. Han möter ju Henrik Rydström nu för första gången. Även om Rydström är på tränarbänken. Nu efter mordhotet där. Så att,
men det, ja, det är ju sådana där lite twister och fighter man vill ha i Allsvenskan. Ja. Det är ju sånt som gör det lite roligare.
Sebbe har ju lite det här sviniga uttrycket i frisyren också. Han har ju den här luggen som vevar... vevar i ansiktet så att man känner ju att han är ju ett as.
Mm. Mm. Och vi kanske ska stanna där och börja runda av lite med de orden.
Tack.
Tack.
Tack.